Oh, we welcome you to the general.
Vi är glada över att kunna hälsa er välkomna till Unga Kvinnors allmänna möte i Jesu Kristi kyrkas sista dagars heliga denna vackra kväll på tempelplatsen. Vi är samlade i konferenscentret i Salt Lake City och gläds åt att veta att liknande sammankomster av unga kvinnor och deras mödrar sker över hela världen. President Thomas S. Monson som presiderar vid konferensen har bett mig att leda mötet. Jag heter Elaine L. Stalton och är Unga Kvinnors generalpresident. Vi är tacksamma att vår kära profet och hans rådgivare, president Henry B. Eyring och president Dieter F. Uchtdorf är med oss ikväll. Vi välkomnar likaså äldsterna Robert D. Hales och N. L. Anderson i de 12 apostlarnas kvorum och biskop Gary E. Stevenson i kyrkans presiderande biskop. Vi stödjer och hedrar de här bröderna och tackar dem för deras stöd. På förhöjningen sitter också mina rådgivare syster Mary N. Cook och syster Anne M. Dibb. Jag älskar de här framstående kvinnorna och är tacksam för tillfället vi har att tjäna tillsammans. Vi välkomnar Hjälpföreningens och Primärföreningens generalpresidentskap som är med oss på förhöjningen ikväll. Vi uppmärksammar också med kärlek och uppskattning de utmärkta kvinnor som verkar i Unga Kvinnors generalkommitté. De är rättfärdiga, dygdiga kvinnor som tjänar trofast till förmån för de unga kvinnorna världen över. Vi vill också uppmärksamma en annan särskild gäst, syster Florence Smith Jacobson. Före detta Unga Kvinnors generalpresident som är med oss ikväll. Syster Jacobson firar sin 100-årsdag i kommande veckoslut under generalkonferensen. Hon var generalpresident när jag var en ung kvinna. Många av de underbara program och evenemang som har påbörjats välsignar fortfarande våra liv idag. Syster Jacobson, vi hedrar dig och tackar dig för ditt fina och bestående föredöme som en dyktig Guds dotter. Vi välkomnar er alla, både här i salen och alla som deltar via television, satellit, internet och via annan teknik. Vi ser fram emot möjligheten att lära tillsammans under ledning av profeter, siare och uppenbarare. För musiken under det här mötet står en kör av unga kvinnor från Highland, Utah och Highland, Utah södra stavar med syster Mary Lee Webb som körledare och syster Linda Margets vid orgeln. Kör och församling inleder det här mötet med att sjunga Se högt på bergets krön, nummer 4 i svenska psalmboken. Inledningsbön får vi sedan av Ella Edgley och en bikupsflicka i Parleys första församling.
Father,
kära himmelske fader, vi dina döttrar som är samlade över hela världen idag för att höra ditt ord. Vi är så tacksamma för unga kvinnors program och för allt som det gör för att ge oss normer i allt som vi gör. Vi är så tacksamma för våra ledare och för vår profet som ger oss uppenbarelser som kan leda våra liv. Vi är så tacksamma för möjligheten vi har att leva och kunna dela med oss av evangeliet. Välsigna oss att våra hjärtan är öppna till de inspirerade budskapen som vi får idag från våra ledare. Välsigna unga kvinnorna över hela världen i deras prövningar. Välsigna oss att vi ska ha styrkan och modet att stå för våra normer och våra tro. Välsigna oss så att vi alltid ska stå på heliga platser och inte rubbas tills den underbara dagen då frälsaren kommer tillbaka. I Jesu Kristi namn, vår frälsares namn. Amen.
The choir will now favor us.
Kören sjunger nu I Herrens hus av Sally Duford, tidigare publicerad I Liahona. Efter det speciella musiknumret får vi höra från syster Ann M. Dibb, andra rådgivare I Unga kvinnors generalpresidentskap. Kören sjunger sedan Mer helighet giv mig med Brianna Gibson och Laurel från Highland första församlingen på Cello. Syster Mary Ann Cook, första rådgivare I Unga kvinnors generalpresidentskap, talar sedan till oss. Efter syster Cooks tal får vi en videopresentation som representerar var och en av er och vägen till att ingå och hålla förbund I era liv.
Vårt tema för veckoträffarna år 2013 kommer från 87 kapitlet i Lärarförbundet. Den här instruktionen finns i tre separata kapitel, så uppenbarligen är förmaningen viktig. Där står det hur vi kan få skydd, styrka och frid i oroliga tider. Den inspirerade instruktionen är att stå på heliga platser och inte låta sig rubbas. När jag begrundar detta tema kan jag inte låta bli att undra vilka heliga platser som våra himmelska fader menar. President Ethan Benson sa: heliga platser innefattar våra tempel, våra kapell, våra hem och Sions stavar som Herren förkunnar är till försvar och en tillflykt. Förutom dessa tror jag att vi var och en kan finna många fler platser. Vi tänker kanske först på ordet plats som en fysisk miljö eller en geografisk punkt. Men en plats kan vara ett specifikt tillstånd, en ståndpunkt eller ett sinnestillstånd. Det innebär att heliga platser även kan vara tidpunkter. Stunder då den heliga anden vittnar för oss. Stunder då vi upplever vår himmelske faders kärlek. Eller stunder då vi får svar på våra böner. Vidare tror jag att varje gång ni har mod att stå upp för det som är rätt, speciellt i situationer där ingen annan är villig att göra det, så skapar ni en helig plats. Under hela Joseph Smiths korta men enastående liv stod han verkligen på heliga platser och rubbades inte. Som ung tonåring bekymrades han över det religiösa kaoset i sina hemtrakter och ville veta vilken av alla kyrkor som var sann. Skogsområdet i närheten av hans hem blev en helig plats då han knäföj bland träden och uppsände sin första hörbara bön. Hans bön besvarades, och idag kallas sista dagars heliga detta skogsparti för den heliga lunden. Unga kvinnor runt om i världen står på heliga platser i naturen, på unga kvinnors läger. En ledare berättade för mig om en upplevelse som en av de unga kvinnor hade. Flickan var mindre aktiv och lite skeptisk mot att få en andlig upplevelse i skogen. Efter första dagen rapporterade hon till ledaren: jag har jättekul, men kan vi inte snälla skippa allt prat om anden? Jag är här för att leva lägerliv, njuta av naturen, vara med vänner och ha kul. Men efter det avslutade vittnesbördsmötet medgav samma flicka tårögt: jag vill inte åka hem. Hur kan jag ha den känsla jag känner just nu, den här anden, med mig hela tiden? Hon hade upptäckt en helig plats. En annan helig plats i Joseph Smiths liv var hans eget sovrum. Det kan vara svårt att tro på eftersom han, i likhet med många av er, delade sovrum med sina syskon. Det blev en helig plats när han bad med stor tro och ödmjukhet och stort behov. Han förklarade: sedan jag gått till sängs för natten ägnade jag mig åt bön och vädjan till den allsmäktige guden om förlåtelse för alla mina synder och dårskaper. De tre år som hade förflutit sedan Josef sett synen i den heliga lunden hade inte varit lätta. Den 17-årige Josef hade blivit hånad, förlöjligad och mobbad i det oändliga. Men den natten i hans sovrum blev hans sovrum en helig plats. Josef fick kunskap av ängeln Moroni. Den natten blev hans sovrum en helig plats. När jag tittade på ett Mormon message för ungdomar såg jag till sovrum som hade blivit en helig plats. Videon visar Ingrid Delgado, en ung kvinna från El Salvador, som delar med sig av sina känslor för templet. Hon säger: det är fint att vi har en plats där vi kan komma bort från det som hör världen till och ta emot heliga förrättningar och hjälpa dem som inte kunde ta emot dem i det här livet. Medan hon talar visar videon Ingrid, som läser skrifterna, omgiven av bilder från kyrkans tidningar, citat, häftets personliga tillväxt, foton av hennes familj och templet, och ja, hennes käraste gosedjur. Kanske har hon, utan att ens inse det, skapat sig en helig plats, skilt från det som hör världen till. Jag undrar hur många gånger Ingrid har läst i sina skrifter, känt anden och fått svar på sina böner på sin heliga plats. Ännu en oväntad helig plats i Joseph Smiths liv var fängelset i Liberty. Elder Jeffrey R. Holland sa: "Det fanns ingen mer betungande tidpunkt i Josephs liv än denna grymma, olagliga och orättfärdiga inspärrning." Elder Holland fortsatte med att förklara att fängelset i Liberty ibland har kallats för ett fängelsetempel på grund av de heliga upplevelser som profeten Joseph Smith hade där. Några av er unga kvinnor som lyssnar ikväll kanske upplever ert eget Liberty-fängelse, en plats där ni blir förödmjukade, en plats där ni inte möter vänlighet eller kärlek, en plats där ni hånas, mobbas och kanske till och med blir fysiskt skadade. Till er unga kvinnor erbjuder jag Elsa Hollands ord: du kan få heliga, uppenbarande, djupt undervisande upplevelser med Herren i de eländigaste stunderna i ditt liv, medan du utsätts för smärtsam orättvisa, när du står inför dina mest svåröverstigliga hinder och det värsta motståndet någonsin. Med andra ord, precis som profeten Joseph Smith, kan ni skapa och stå på heliga platser även i de svåraste stunder ni någonsin upplevt. En ung vuxen, Kirsten, berättade för mig om sin smärtsamma upplevelse. High school hade varit hennes Liberty-fängelse. Som tur var erbjöd orkestersalen lättnad. Hon sa: "När jag gick in i den salen var det som jag steg in på en trygg plats. Där fälldes inga nedvärderande eller förringande kommentarer. Ingen svor. Istället hörde vi uppmuntrande och kärleksfulla ord. Vi var vänliga mot varandra. Det var en glädjerik plats. Orkestersalen fylldes med anden när vi övade och uppförde musikstycken. Salen var till stor del en sån plats på grund av orkesterledarens inflytande. Han var en god kristen man. När jag ser tillbaka var high school en förädlande plats. Det var svårt, men jag utvecklade motståndskraft. Jag kommer alltid att vara tacksam för min fristad, min heliga plats, orkestersalen." Har ni funderat över era heliga platser ikväll? Jag har bett hundratals unga kvinnor att berätta om sina heliga platser för mig. Vare sig de är geografiska platser eller ögonblick i livet, är de lika heliga och har en otrolig stärkande kraft. Här är 9 av deras fina svar. 1. Jag var på sjukhuset och höll i min nya lillebror. 2. Varje gång jag läser min patriarkaliska välsignelse påminns jag om att min himmelske fader känner mig och älskar mig. 3. Den dagen jag fyllde 12 år dekorerade församlingens unga kvinnor min dörr med pappershjärtan. Jag känner mig älskad, accepterad och glad. 4. En dag när jag läste mina skrifter var det några ord som stod ut. Jag hade funnit ett svar på mina böner. 5. Jag gick in på en fest där folk drack och deltog i andra olämpliga aktiviteter. Anden sa till mig att vända om och gå hem. Jag gjorde det, och ja, det fick sociala konsekvenser. Men det ögonblicket gav mig den tillförsikt jag behövde för att veta att jag kan leva efter evangeliet. 6. Jag tänkte på försoningen under sakramentet. Jag insåg att jag behövde förlåta någon jag var arg på. Mitt val att förlåta, det var en positiv handling som gjorde att försoningen blev en del av mitt dagliga liv. 7. Efter att ha deltagit i början till något nytt med min mamma, kysste hon mig på kinden och sa att hon älskade mig. Det var första gången jag minns att hon någonsin gjort det. Biskopen hjälpte mig förstå att löftet i skrifterna var sant. Om era synder än är blodröda ska de bli snövita. Jag kände hopp och visste att jag kunde påbörja min långa omvändelseprocess. Sist, en kväll samlade jag mod och berättade om mina känslor för evangeliet och gav en mormors bok till min bästa vän. Det var senare ett privilegium att få närvara vid hennes dop. Nu går vi i kyrkan tillsammans. Låt mig berätta om en av mina heliga platser. En gång kände jag mig överväldigad, rädd och fullständigt ensam. Jag bad inom mig: himmelske fader, jag vet inte hur jag ska kunna klara av det här. Snälla, snälla hjälp mig. Det dröjde inte länge förrän en person oväntat kom fram, la handen på min axel och talade ärligt och uppmuntrande till mig. I det ögonblicket kände jag frid. Jag kände mig bekräftad. Allt hade förändrats. President Spencer W. Kimballs ord kom till mitt sinne. Gud lägger märke till oss och han vakar över oss. Men det är vanligen genom någon annan som han tillgodoser våra behov. För mig hade den stunden, den platsen, blivit helig. Kära unga kvinnor, det finns otaliga andra heliga platser som jag önskar att vi kunde berätta om för varandra. När ni återvänder hem ikväll vill jag att i era dagböcker skriva ner de platser som ni känner igen och kommer ihåg. Det är tydligt för mig att tusentals av er står på heliga platser. Dessa platser ger er skydd. Det ger er styrka och frid i oroliga tider. Era vittnesbörd blir starkare på grund av att ni står för sanning och rättfärdighet på storslagna sätt. Ni, ädla ungdomar i kyrkan, ni är mina hjältar. Jag älskar er. Jag känner vår himmelske faders obeskrivliga kärlek till er. Och jag bär mitt vittnesbörd om att Jesu Kristi evangelium, det är sant. Han väntar, redo att lyfta er när ni står på heliga platser och inte låter er rubbas. Jag älskar och understöder president Thomas S. Monson, vår sanne och uppmuntrande profet. Jag säger detta i Jesu Kristi namn. Amen.
It is an honor for me to address.
Det är en ära för mig att få tala till er, ni tappra unga kvinnor i kyrkan. Vi ser hur ni går framåt på den stig där de som hedrar sina förbund går, och vi vet att era dygdiga liv välsignar era förfäder, era familjer idag och den kommande familjemedlemmar. För som president Gordon B. Hinckley sa, när du räddar en flicka, då räddar du generationer. Ert förbundsstig började när ni döptes och fick den heliga andens gåva. Den fortsätter varje vecka på sakramentsmötet, en helig plats där ni förnyar ert dopförbund. Nu är det dags för er att förbereda er för att ingå förbund i templet. Heliga förrättningar och förbund i heliga tempel gör det möjligt för oss att återvända till Guds närhet och för våra familjer att kunna vara tillsammans för evigt. Stå på heliga platser för era förfäder. Varje människa som kommer till den här jorden är en produkt av generationer av föräldrar. Vi har ett naturligt behov av att känna ett band till våra förfäder. När ni släktforskar och tjänar i templet väver ni samman ert liv med era förfäders liv genom att utföra frälsande förrättningar för dem. Stå på heliga platser för din egen skull och för din familjs skull. Ditt rättfärdiga exempel blir en källa till stor glädje oavsett din familjs omständigheter. Dina rättfärdiga val gör det värdigt att ingå och hålla heliga förbund som binder samman din släkt för evigt. Stå på heliga platser för din framtida familj. Bestäm dig för att beseglas till din make genom det heliga prästadömet i templet när du börjar bilda din eviga familj. Dina barn välsignas med sanningen när du väver in ditt dygdiga föredöme och orubbliga vittnesbörd i deras liv och visar dem vägen längs förbundets stig. Jag såg nyligen dessa eviga principer visas på en internationell konsttävling för ungdomar. Megan Warner Taylor hade gjort en digital sammanställning av ett fotografiskt verk som på ett modernt sätt visade Kristi liknelse om de 10 jungfrurna. Jag träffade Megan och hon förklarade symboliken med den 10:e jungfrun som hon beskrev som en ung kvinna som dygdigt och med tro förberedde sig för att kunna ingå och hålla heliga tempelförbund. Liksom alla dessa kloka jungfrur förberedde hon sig personligen när hon hällde olja i sin lampa. En droppe i taget genom att ständigt leva rättfärdigt. Jag la märke till hennes vackra hårfläta. Megan förklarade att flätan representerade hur denna ungas kvinna dygdiga liv vägdes in i otaliga generationer. En slinga representerade hur hon vävde in sin kärlek och respekt för sina förfäder. Den andra hur hon vävde in sitt rättfärdiga inflytande i sin nuvarande familj. Och den tredje slingan hur hon vävde in sitt livs förberedelser i kommande generationer. Jag träffade en annan ung kvinna vars tidiga andliga förberedelser hade vävts in i ett rättfärdigt liv i många generationer. En vacker eftermiddag i september var min mak och jag i templet och väntade på möjligheten att kunna få delta i tempelförrättningar. Chris, som var en vän till oss, kom in i rummet. Det var härligt att se denna unga man som nyligen återvänt från en mission i Ryssland. När det var dags för sessionen att börja sattes en vacker ung kvinna bredvid mig. Hon hade en härlig utstrålning, hon log och hon var fylld av ljus. Jag ville lära känna henne så jag presenterade mig med låg röst. Hon viskade att hon hette Kate och jag kopplade samman hennes efternamn med en familj som hade bott i Michigan där min familj en gång bodde. Kate var deras vuxna dotter som för 5 veckor sedan tidigare kommit hem från sin mission i Tyskland. Under sessionen kom tanken hela tiden. Presentera Kate för Chris. Jag brydde mig inte om maningen utan tänkte när, var och hur. När vi var redo att åka hem så kom Chris bort till oss för att säga adjö och jag tog tillfället i akt. Jag drog fram Kate och viskade, ni två är två dygdiga unga människor som behöver lära känna varandra. Jag lämnade templet nöjd med att jag hade handlat igen i maningen jag fått. På vägen hem talade min mak och jag om minnena av de utmaningar som Kates familj hade haft. Jag har sedan dess lärt känna Kate bättre och hon har hjälpt mig att förstå anledningarna till att hon såg glad ut när jag träffade henne i templet den dagen. Kate har alltid försökt att hålla sig på förbundets stig genom att söka sig till heliga platser. Hon växte upp i ett hem där man genom att man hade hemmafton, bar tillsammans och studerade skrifterna gjorde hemmet till en helig plats. Som barn lärde hon sig mer om templet och sången Jag längtar så till templet var den hon tyckte mest om på hemmaftarna. Som liten flicka såg hon sina föräldrars sätta exempel när de sökte upp en helig plats genom att åka till templet under ett veckoslut istället för att gå ut på bio eller gå ut och äta. Hon älskade sin far innerligt och han använde sin prästarens myndighet för att hjälpa henne att ingå sitt första förbund, dopsförbundet. Sedan la han händerna på hennes huvud och hon fick den heliga anden. Kate sa, jag var glad att få den heliga anden och jag visste att den skulle kunna hjälpa mig och hålla mig på vägen mot evigt liv. Livet gick vidare för Kate med många välsignelser och glädje. När hon var 14 år gammal så började hon ha high school och hon älskade seminariet, ännu en helig plats där hon lärde sig om evangeliet. En dag började hennes lärare tala om prövningar och garantera att vi alla skulle möta sådana. Hon sa till sig själv, jag vill inte ha prövningar, jag vill inte höra det här. Bara några veckor senare så vaknade hennes pappa en påsksöndag och var jättesjuk. Kate sa, min far hade alltid varit mycket frisk. Han brukade springa maratonlopp. Min mamma blev så rädd när hon såg hur sjuk han var att hon tog honom till sjukhus. Inom 36 timmar hade en massiv stroke stängt av de flesta funktionerna i hans kropp. Han kunde blinka men resten av kroppen fungerade inte. Jag minns att jag såg honom och tänkte, åh nej, det här får inte hända. Min seminarielärare hade rätt. Jag håller på att få en prövning. Inom några dagar så dog Kates far. Kate fortsatte, det var så svårt. Man vill aldrig mista sitt livs hjälte. Jag visste att jag skulle kunna göra det som hände till en språngbräda som kunde få mig att växa eller låta den bli ett hinder på vägen. Jag vill inte låta det fördärva mitt liv, för jag var bara 14 år. Jag försökte hålla mig så nära Herren som möjligt. Jag läste mycket i mina skrifter. Kapitel 40 i Alma försäkrar mig att uppståndelsen är verklig och att jag genom Kristi försoning kan vara tillsammans med min far igen. Jag bad mycket. Jag skrev i min dagbok så ofta jag kunde. Jag behöll mitt vittnesbörd så levande som möjligt. Jag gick till kyrkan och till unga kvinnor varje vecka. Jag omgav mig med goda vänner. Jag höll mig nära omtänksamma släktingar och speciellt till min mamma som blev ankare till vår familj. Jag bad att få prästadens välsignelse av min farfar och andra prästadensledare. Dessa ständiga val gav olja till Kates lampa liksom det gjorde för den förståndiga jungfrun. Hon motiverades av sin önskan att vara tillsammans med sin far igen. Kate visste att hennes far var medveten om hennes val och hon ville inte göra honom besviken. Hon ville ha en evig relation med honom och förstod att genom att hålla sig på förbundets sig skulle hennes liv vävas tätt tillsammans med hans. Men prövningarna tog inte slut. När Kate var 21 år gammal och höll på att skicka in sina papper för att gå ut som missionär fick hennes mamma diagnosen cancer. Kate måste fatta ett jätteviktigt beslut i livet. Skulle hon stanna hemma och hjälpa sin mor eller åka ut som missionär? Hennes mor hade fått en prästarens välsignelse som lovade att hon skulle överleva sjukdomen. Trygg av denna välsignelsen så fortsatte Kate med tro och med planerna på att utföra en mission. Kate sa, jag tog ett steg i mörkret men under min mission kom ljuset gradvis och jag fick veta att min mors välsignelser hade uppfyllts. Jag var så glad att jag inte hade väntat med att tjäna Herren. När det kommer svåra tider så tror jag att det är lätt att stagnera och tappa lusten och gå vidare. Men om man sätter Herren främst kan motgångar leda till härliga välsignelser. Du kan få se hans hand i det som sker och bevittna underverk. Kate fick uppleva hur president Thomas S. Monsons ord uppfylldes. Våra främsta möjligheter finner vi i tider då det är som svårast. Kate hade denna slags tro eftersom hon förstod frälsningsplanen. Hon visste att vi hade levt tidigare, att jordelivet är en prövotid och att vi kommer att fortsätta leva. Hon hade tro på att hennes mamma skulle bli välsignad, men tack vare det som hände med hennes far visste hon att om hennes mor dog skulle hon klara det. Hon sa, jag överlevde inte bara min pappas död. Den blev en del av min identitet på ett positivt sätt. Och hade min mamma gått bort så skulle det hända samma sak. Jag skulle ha vävts in i ett starkare vittnesbörd i mitt liv. Kate sökte en helig plats den kvällen jag träffade henne i templet. Men önskan att väva in de eviga relationer som kom genom tempeltjänst följde hon det mönster som hennes föräldrar satt genom att regelbundet besöka templet. Det hände inte mycket den kvällen jag presenterade Kate för Chris, men genom att söka upp en annan helig plats följande söndag såg Kate Chris bland massa hundratals ensamstående vuxna vid en brasafton som institutet hade ordnat. De lärde dem känna varandra bättre och några veckor senare så bjöd Chris henne att titta på generalkonferensen tillsammans med honom. De fortsatte under hela tiden de hade sällskap att söka upp platser som inbjöd anden och beseglades till slut i templet, den heliga plats där de presenterades för varandra. Båda uppfyller nu sitt heliga ansvar som föräldrar och väver in sina vittnesbörd om frälsningsplanen i deras tre små pojkars liv genom att visa dem förbundets väg. När du räddar en flicka räddar du generationer. Kates beslut som 14-åring att hålla sig kvar på stigen gör att hon hela tiden får olja i sin lampa. Och beslutet om att stå på heliga platser har räddat och kommer att rädda generationer. Genom att söka efter sina förfäder och tjäna i templet har hennes hjärta vävt samman med deras. Genom att släktforska och utföra tempeltjänst vävs på samma sätt era hjärtan samman och ni ger era förfäder möjlighet till evigt liv. När ni lever efter evangeliet i era hem ger det olja till era lampor och väver in en andlig styrka i era hem idag. Och det kommer att välsigna era framtida familjer på många, många sätt. Dessutom som S. Robert D. Hale sa, om det exempel vi fått av våra föräldrar inte är gott, är det vårt ansvar att bryta kretsloppet och undervisa om rätta traditioner för kommande generationer. Bestäm er nu för att göra allt ni kan för att fylla era lampor så att ert starka vittnesbörd och föredöme kan vävas in i många generationers liv, i tidigare, nuvarande och framtida generationer. Jag vittnar om att era dygdiga liv inte bara räddar generationer utan att ni kommer också att kunna rädda ert eviga liv. För det är det enda sättet att återvända till vår himmelske fader och finna sann glädje både nu och i all evighet. I Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you.
Jag hoppas att ni när ni såg den här videon såg er själva, era rättfärdiga val och hur fantastisk er framtid kan vara när ni fortsätter att ingå och hålla heliga förbund. En enda dygdig ung kvinna, ledd av anden, kan förändra världen. Jag har nu förmånen att tala till er. Efter mitt tal sjunger kören O, du salighetens klippa. Ikväll står jag på en helig plats vid den här talarstolen i närvaro av profeter, siare och uppenbarare och Guds kungliga döttrar. Jag är så tacksam. Det här är en härlig tid att vara på jorden och att vara en ung kvinna. Ni är vår himmelske faders utvalda döttrar. Jag hoppas att ni känner er identitet och hur älskade ni är av vår himmelske fader. Han älskar var och en av er och det gör jag också. På skrivbordet på mitt kontor står en bronsstaty av en ung kvinna som heter Kristina. Originalstatyn av Kristina i naturlig storlek står på en brygga i Köpenhamn. Vänd så att hon ser ut över havet mot Sion. Hennes beslut att bli medlem i kyrkan och lämna hemmet var inte lätt. Och man kan se hur motståndsvindarna blåser kraftigt mot henne. Hon står fast i att göra något som är mycket svårt men som hon vet är rätt. Hennes efterkommande placerar den här statyn där på bryggan för att hylla Kristina, för hennes beslut den dagen hade evig betydelse för generationer. För mig representerar statyn av Kristina var och en av er. Liksom Kristina står ni inför många viktiga beslut och gör dagliga val, en del av de svåra, som kommer att forma inte bara er framtid utan också bestämmelsen för generationer. Ni står också inför stormvindar av motstånd, motgångar, grupptryck och moralisk orenhet. Och ändå står ni orubbliga och lever evangeliet mitt inför dessa rasande stormar i vårt samhälle. Liksom Kristina leds ni av den heliga anden. Ni fattar rätta beslut. Ni är lojala och ni är kungliga. Jag kan inte tänka mig något viktigare råd från en kärleksfull himmelsk fader än hans uppmaning till var och en av er att stå på heliga platser och låt er inte rubbas. Han säger, stå orubbliga, var ståndaktiga, stå för sanning och rättfärdighet, stå som vittnen, var föredömen för världen, stå på heliga platser. Därför är mitt budskap till var och en av er enkelt. Låt dig inte rubbas. För det första, låt dig inte rubbas i att välja det rätta. I dessa sista dagar är inga beslut små. Valen du gör just nu är av oerhörd betydelse. Handlingsfrihet eller förmågan att välja är en av Guds största gåvor till sina barn. Det är en del av lyxalighetsplanen som du och jag valde och kämpade för i vår förjordiska tillvaro. Lev ditt liv på ett sådant sätt att du kan lyssna till och höra den heliga anden så han kan hjälpa dig att fatta rätta beslut. Han talar om för dig allt du bör göra. För flera veckor sedan besökte jag min gamla high school för första gången på åratal. Jag var där för att besöka en stadskonferens som hölls i skolans hörsal. När jag gick ut med korridorerna började en flod av minnen att fylla mitt sinne. Jag kom ihåg exakt hur jag kände mig när jag gick i high school som en ung kvinna. Otrygg, osäker på mig själv, självmedveten om en stor önskan att passa in. Jag gick in i aulan. Återigen översvämmades mitt sinne av minnen. Jag var bekant med varje detalj i den där aulan. Endast en sak hade förändrats. Jag. Den dagen fick jag tillfälle att stå på förhöjningen som jag hade gjort i high school många gånger som elevämbetsman. Jag såg även några av mina före detta klasskamrater bland åhörarna. Några hade jag dejtat. Men den här gången, istället för att leda en elevsamling, hade jag förmånen i min skolas aula att stå som ett vittne och bära vittnesbörd om vår frälsare Jesus Kristus. Unga kvinnor, se till att era relationer till andra är sådana att ni om 40 år inte ska känna er generade. Inget grupptryck, inget accepterande av gänget, ingen popularitet är värt en kompromiss. Ert inflytande på de unga männen hjälper dem att vara värdiga deras prästadomskraft, tempelförbund och att verka som missionärer. Och vem vet? Om 40 år kanske en av dem går fram till just dig i din skolas aula och tackar dig för att du hjälpte honom förbli värdig sin prästadomsplikt att fullfölja en hedervärd mission. Och vem vet, du kanske även får ett brev från en av dessa unga mäns hustrur som tackar dig för inflytandet du hade på hennes man och deras framtida familj ända så långt tillbaka som på din high school. Dina val gör skillnad. Dina val har ett inflytande inte bara på dig utan på andra. De är av evig betydelse. Låt dig inte rubbas. För det andra, låt dig inte rubbas i din önskan och ditt beslut att hålla dig dygdig och sexuellt ren. Värna om dygden. Din personliga renhet är en av de största kraftkällorna. När du kom till jorden fick du kroppens dyrbara gåva. Din kropp är sinnets redskap och en gudomlig gåva med vilken du kan utöva din handlingsfrihet. Satan fick inte denna gåva och därför riktade han nästan alla sina attacker mot din kropp. Han vill att du ska ringakta, utnyttja och missbruka din kropp. Oanständighet, pornografi, omoral, tatueringar och piercing, drogmissbruk och alla slags beroende är alla ett bemödande om att överta din dyrbara gåva, din kropp och göra det svårt för dig att utöva din handlingsfrihet. Paulus ställde frågan, vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Din kropp är ett tempel. Varför? Därför att den har förmågan att vara ett hus för inte bara din eviga ande utan också andras eviga andar som kommer till jorden som en del av din eviga familj. Elder Dallin H. Oaks lärde, kraften att skapa liv på jorden är en upphöjd kraft. Din roll är en upphöjd roll. Gud har gett dig ett heligt förtroende. Du förbereder dig på att bli mamma till framtida generationer. Håll dig ren och värdig och vakta på det som är kärare och dyrbarare än allt annat, nämligen din dygd och kyskhet. Som hans utvalda döttrar är hans kloka råd till dig personligen att vandra på dygdens stigar. Dygd är den gyllene nyckel som öppnar templets dörrar. För det tredje, låt dig inte rubbas i att vara värdig att ingå och hålla heliga tempelförbund. Förbundet du ingår vid dopet håller dig fast vid dygdens och lyckans väg när du förnyar ditt dopförbund varje vecka genom att ta del av sakramentet. När du håller ditt dopförbund ser du annorlunda ut. Du klär dig annorlunda och handlar annorlunda jämfört med världen. Att hålla det förbundet gör det möjligt för dig att ledas av den heliga anden. Stå på heliga platser och gå inte ens nära sådana miljöer eller musik, media eller sällskap som kan få er att förlora den heliga andens sällskap. Och när du håller dina förbund är du värdig och förberedd att gå in i Herrens heliga tempel. Till sist, låt dig inte rubbas i ditt beslut att nyttja frälsarens försoning. Försoningen är till för dig och för mig. Det är en möjliggörande och återlösande kraft. Om du inte känner dig värdig att stå på heliga platser så släpp den bördan på en gång. I jordelivet begår vi alla misstag. Känn dig förvissad om att frälsaren älskar dig så mycket att han gjorde det möjligt för dig att ändra dig och att omvända dig om du har begått misstag. Satan vill inte att du ska tro att du kan ändra dig. Han försöker övertyga dig om att allt är förlorat. Det är en lögn. Du kan komma tillbaka. Du kan omvända dig. Du kan bli ren och helig tack vare frälsarens oändliga försoningsoffer. Låt mig nu avsluta mitt tal med en av de största kärlekshistorierna någonsin. Du kanske frågar, vad har en kärlekshistoria att göra med att stå på heliga platser? Det har allt att göra med att stå på heliga platser. Berättelsen handlar om en ung kvinna som heter Rebecka. I den här berättelsen ger Abraham sin tjänare i uppdrag att hitta en värdig ung kvinna som hustru till sonen Isak. Hon måste vara kvalificerad för ett förbundsäktenskap, dygdig och ren och värdig. Därför skickar han tjänaren på en lång och farlig resa till en plats som hette Haran. Det var helt klart varför han måste ge sig dit. Heliga män behöver heliga kvinnor som står vid deras sida. När tjänaren närmade sig staden Haran stannade han till vid en källa för att låta sina kameler dricka, och hans bön var att han skulle ledas till den rätta unga kvinnan och att han skulle känna igen henne genom att hon erbjöd honom och hans 10 kameler vatten. Jag har ridit på en kamel, och en sak vet jag, och det är att kameler dricker massor med vatten. I första Moseboken läser vi att Rebecka inte bara gick ner till källan och hämtade vatten, utan hon skyndade sig för att ösa upp vatten. Tjänaren satte då armband och smycken på Rebecka och frågade om det fanns plats för honom i hennes fars hus över natten. Jag är säker på att smyckena hjälpte till. I skrifterna står det, och flickan sprang hem och berättade allt sammans. Rebecka måste ha varit bra på att springa. Tjänaren berättade för Rebeckas familj om syftet med hans långa resa, och Rebecka gick med på att bli Isaks hustru. Tjänaren ville föra tillbaka nästa dag med Rebecka, men hennes familj bönföll henne att stanna i åtminstone 10 dagar till. De frågade Rebecka om hon ville följa med mannen, och hennes svar var enkelt: jag ska gå. Låter det svaret bekant med det svar som tusentals gav när de sa: jag ska gå och göra det, när vår profet president Thomas S. Monson tillkännagav att de unga männen och de unga kvinnorna nu kunde gå ut som missionärer tidigare. Nu till sensmoralen och slutet av den här kärlekshistorien. Rebecka var förberedd och värdig att ingå och hålla heliga förbund och bli Isaks förbundshustru. Hon behövde inte vänta och förbereda sig. Innan hon lämnade sin familj fick hon en välsignelse, och jag finner orden gripande. För hon fick löftet att hon skulle bli mor till 1000 × 10 000. Men den bästa delen av den här kärlekshistorien är när Rebecka såg Isak för första gången och han såg henne. Det står inte så i Bibeln, men jag tror att det var kärlek vid första ögonkastet. För dygd älskar dygd, och ljus håller sig till ljus. När Isak gick ut för att möta karavanen steg Rebecka ner från kamelen, sedan står det, och han hade henne kär. Det är här som jag suckar. För både Rebecka och Kristina var det inte lätt att stå på heliga platser. Att inte låta sig rubbas är inte lätt. Vindarna blåste kraftigt, vattnet från källan var tungt, och att lämna bekanta hem och tidigare liv kan inte ha varit lätt. Men de fattade rätt beslut. De vägleddes av den heliga anden. De var dygdiga och de förberedde sig för att ingå och hålla heliga förbund. Frälsaren härstammar från Rebeckas släktinge. Visste hon då att detta skulle hända? Nej. Gör dina val idag skillnad? Ja. Unga kvinnor, släktled förlitar sig på besluten ni fattar, er renhet och era värdiga liv. Låt er inte rubbas. Ni har en storslagen framtid. Det här är er tid. Jag är övertygad om att en dygdig ung kvinna ledd av anden kan förändra världen. Jag vittnar om att frälsaren lever. Han är med er. Han hjälper er. Och när det känns svårt ska hans änglar vara runt omkring er för att uppehålla er. I Jesu Kristi namn. Amen.
What a glorious blessing.
Vilken härlig upplevelse det har varit att samlas med er starka ungdomar. Tack unga kvinnor i kören för att ni delgett era vittnesbörd genom er musik. Jag hoppas vi alltid ska minnas de känslor vi haft ikväll och den inspirerade råd vi fått. Vi uttrycker uppskattning till alla som deltagit ikväll både med tal och sång och alla som hjälpt till på något sätt för att göra det här mötet möjligt. Vi får nu lyssna till president Dieter F. Uchtdorf, andra rådgivare i första presidentskapet. Efter hans tal avslutar kören mötet med att sjunga Let Zion in her beauty rise. Avslutningsbönen får vi sedan av Emily Maxwell, en Laurel från Sterling Heights församling. President Uchtdorf.
We are honored this evening with the presence of President Thomas S. Monson, our beloved.
Vi hedras ikväll av närvaron av president Thomas S. Monson, vår älskade profet. Vi ber för dig, kära systrar. Tack för musiken och det talade ordet. Det var så inspirerande och så lämpliga för påsken, denna heliga högtid som vi firar den här veckan. Det är en glädje att vara tillsammans med er, dyrbara unga systrar, era mödrar och era underbara ledare. Ni har strålande andar och smittande leenden. Herren tänker på er och blickar kärleksfullt ner på er från himlen. Jag växte upp i Zwickau, i före detta Östtyskland. När jag var i 11-årsåldern blev min far föremål för allt mer närgången granskning som politisk oliktänkande. Och mina föräldrar kände att familjens enda säkra val var att fly till Västtyskland. Det bestämdes att den säkraste planen var att ge oss iväg vid olika tidpunkter på olika vägar dit och lämna kvar alla våra ägodelar. Eftersom min far var mest i farozonen tog han den snabbaste vägen genom Berlin. Mina äldre bröder gav sig iväg norrut och kom på skilda vägar till Västtyskland. Min syster, som var i samma ålder som många av er här idag, tog tillsammans med Helga Fassmann, sin lärare i Unga kvinnor och några andra, ett tåg som helt kort passerade genom västtyskt territorium. De mutade en konduktör att låsa upp en av dörrarna åt dem, och efter det att tåget hade rullat över gränsen hoppade de av tåget i farten till friheten, som jag beundrade min syster för hennes mod. Jag var yngsta barnet. Min mor beslöt sig för att hon och jag skulle vandra över en bergskedja som ligger mellan de två länderna. Jag minns att de packade ner en lunch som om vi skulle på utflykt uppe i bergen. Vi åkte tåg så långt som möjligt och så vandrade vi i många timmar och kom allt närmare gränsen till Västtyskland. Den var hårt bevakad, men vi hade en karta och visste en tidpunkt och en plats där vi kanske kunde ta oss över gränsen i säkerhet. Jag märkte min mors oro. Hon iakttog området noggrant för att se om man följde efter oss. För varje steg tycktes hennes ben och knän bli allt svagare. Jag hjälpte henne att bära den tunga väskan med dokument och familjefotografier när vi gick upp för en sista lång backe. Hon tänkte att nu måste vi väl ha passerat gränsen. När hon äntligen kände att vi var i säkerhet satt vi oss ner och började äta vår lunch. För första gången den dagen är jag säker på att hon andades lite lugnare. Och först då såg vi gränsskylten. Den var fortfarande långt kvar till gränsen. Vi hade vår picknick på fel sida av gränsen. Vi var fortfarande i Östtyskland. Gränsvakterna kunde komma vilket ögonblick som helst. Min mor började snabbt packa ner lunchen och vi skyndade oss upp för bergsluttningen så fort vi kunde. Den här gången vågade vi inte stanna förrän vi visste säkert att vi hade nått andra sidan av gränsen. Även om varje familjemedlem gick olika vägar och upplevde helt olika svårigheter, så kom vi alla till slut fram i säkerhet. Så återförenades vi slutligen som familj. Vilken härlig dag det var. Det jag just berättat för er är en upplevelse som var mycket värdefull för mig. Jag kan nu se tillbaka på mitt liv och känna igen ett antal sådana resor som jag företagit. Inte alla innebar att jag måste gå över bergskedjor eller politiska gränser. Några hade mer att göra med att övervinna prövningar eller att växa andligen. Men de var alla resor. Jag tror att varje liv är en mosaik av egna reseberättelser. Jag är säker på att ni är medvetna om att varje kulturell tradition är rik på reseberättelser. Ni minns kanske Dorothy och hennes hund Totos resa i Trollkarlen från Oz. Dorothy och Toto blir uppryckta av en tornado och hamnar i landet Oz. Där hittar Dorothy en ovanlig gul tegelväg och börjar en färd på den som så småningom leder tillbaka hem. Sen har vi Charles Dickens, Ebenezer Scrooge, vars färd inte för honom från plats till plats, utan från tid till tid. Det är en resa inom hans eget hjärta, och den hjälper honom att inse varför han blivit som han var och se vad som kunde hända med honom om han fortsatte på själviskhetens och otacksamhetens stig. En av de fyra stora klassiska romanerna i den kinesiska litteraturen är Färden till västern. Den skrevs på 1500-talet och är en vacker skildring av en munks äventyr och pilgrimsfärd som med hjälp av fyra vänliga personer färdas mot andlig upplysning. Ja, och så förstås Bilbo Baggins, den lilla försynta hobbiten som hade föredragit att stanna hemma och äta sin soppa. Men efter en knackning på dörren följer han kallelsen från det stora okända och går ut i världen tillsammans med en trollkarl och en skara dvärgar för att utföra ett farligt men livsviktigt uppdrag. Älskar vi inte dessa reseskildringar därför att vi ser oss själva i resenärerna? Deras framgångar och misslyckanden kan hjälpa oss att finna vår egen väg genom livet. Videon vi såg för några minuter sedan återger också en vacker reseberättelse. Kanske påminner de oss också om en färd som vi bör vara bekanta med. En reseberättelse där var och en av oss spelar en viktig roll. Den här berättelsen börjar för mycket länge sedan. Långt innan jorden började snurra i sin omloppsbana. Långt innan solen började sträcka ut sina flammande armar i rymdens köld. Långt innan stora och små varelser befolkade vår planet. I början av berättelsen bodde du på en avlägsen, vacker plats. Vi vet inte så mycket om livet i den förjordiska sfären, men en del vet vi. Vår himmelske fader har uppenbarat för oss vem han är, vilka vi är och vad vi kan bli. I det här första tillståndet visste du med säkerhet att det finns en Gud, för du såg och hörde honom. Du kände Jesus Kristus som skulle bli Guds lam. Du hade tro på honom. Och du visste att tryggheten i ditt förjordiska hem inte var din bestämmelse. Även om du älskade den där eviga sfären, så visste du att du ville och behövde företa en resa. Du skulle lämna din faders armar, gå igenom en glömskans slöja, få en dödlig kropp och lära dig och uppleva sådant som förhoppningsvis skulle hjälpa dig att utvecklas och bli mer lik vår Fader i himlen och återvända till hans närhet. Omgiven av dem du kände och älskade på denna heliga plats måste den stora frågan på dina läppar och i ditt hjärta ha varit: kommer jag att återvända till mitt himmelska hem i säkerhet? Det var så mycket som du inte kunde ha någon kontroll över. Jordelivet skulle vara besvärligt ibland, fyllt med oväntade kurvor på vägen, sjukdom, sorger, olyckor, konflikter. Om du inte mindes din tidigare tillvaro, inte kom ihåg att du tidigare hade vandrat med din himmelske fader, skulle du då urskilja hans röst i jordlivets larm och i allt som avleder uppmärksamheten där? Färden som låg framför dig tycktes så lång och oviss och farofylld. Det skulle inte bli lätt, men du visste att det var värt varje ansträngning. Så där stod du nu i början av din eviga färd och blickade framåt med stor spänning och stort hopp och, tänker jag mig, med viss oro och rädsla. Du visste att Gud skulle vara rättvis, att hans godhet skulle segra. Du hade deltagit i de stora himmelska rådslagen och visste att din frälsare och återlösare, Jesus Kristus, skulle bereda en möjlighet för dig att bli renad från synd och bli befriad från kroppens död. Du trodde på att du till slut skulle jubla och tillsammans med den himmelska kören lovsjunga hans heliga namn. Så du tog ett djupt andetag, ett stort steg framåt, och nu är du här. Ni har allesammans påbörjat er egen underbara färd tillbaka till ert himmelska hem. Nu när du är här på jorden gör du klokt i att fråga dig själv: hur går det på din färd? Går den åt rätt håll? Är du på väg att bli den person som det var meningen att du skulle och ville bli? Gör du de val som hjälper dig att återvända till din himmelske fader? Han sände inte iväg dig på den här resan för att du skulle vandra planlöst på egen hand. Han vill att du ska återvända hem till honom. Han har gett dig kärleksfulla föräldrar och trofasta ledare i kyrkan tillsammans med en karta som beskriver terrängen och märker ut farorna. Kartan visar var du finner frid och glädje och hjälper dig att lägga ut kursen mot ditt forna hem. Och var kan du hitta den här kartan? I de heliga skrifterna, i profeternas och apostlarnas ord, genom egen uppenbarelse från den heliga anden. Den här kartan är Jesu Kristi evangelium, de goda nyheterna och den glädjefyllda vägen för en kristlig lärjunge. Det är buden som vår förespråkare och handledare har gett oss. Exemplet han var, och han vet vägen, eftersom han är vägen. Att ha en karta gör förstås ingen nytta förrän vi studerar den, förrän vi använder den för att navigera genom livet. Jag inbjuder dig att göra det till högsta prioritet, att studera och tillämpa Guds ord. Öppna ditt hjärta för den heliga anden så att han kan vägleda dig på din resa genom livet. Din karta är full av uppmuntrande, upplysande budskap från din himmelske fader och hans son Jesus Kristus. Idag vill jag berätta om tre av de budskapen som hjälper dig att få en lyckosam färd tillbaka till ditt himmelska hem. Första budskapet: frukta inte, ty jag, Herren, är med er. Du är inte ensam på den här färden. Din himmelske fader känner dig. Även om ingen annan hör dig, så hör han dig. När du gläder dig över rättfärdighet, så gläds han med dig. När du ansätts av prövningar, så sörjer han med dig. Din himmelska faders intresse för dig är inte beroende av hur rik eller vacker eller frisk eller duktig som du är. Han ser dig inte som världen ser dig. Han ser vem du verkligen är. Han ser till ditt hjärta och han älskar dig därför att du är hans barn. Kära systrar, sök honom uppriktigt så ska ni finna honom. Jag lovar dig, du är inte ensam. Ta dig nu en titt på dem som sitter runt omkring dig. Kanske är några av dem dina ledare, dina vänner eller släktingar. Andra har du kanske inte träffat förut. Alla som du ser runt omkring dig på det här mötet eller någon annanstans, idag eller någon annan gång, alla dessa var tappra i förutillvaron. Den försynta personen bredvid dig med det alldagliga utseendet kan ha varit en av de stora gestalterna som du älskade och beundrade i andarnas sfär. Kanske var du själv en sådan förebild. En sak kan du vara säker på. Varje person som du ser, oavsett ras, religion, politisk övertygelse, kroppsbyggnad eller utseende, tillhör din familj. Den unga kvinna du tittar på har samma himmelske fader som du. Och hon lämnade hans ömma närhet precis som du gjorde. Ivrig att komma till jorden och leva så att hon en dag skulle kunna återvända till honom. Men hon känner sig kanske ensam, precis som du gör ibland. Hon kanske till och med då och då glömmer syftet med sin resa. Påminn henne då om att hon inte är ensam i ord och handling. Vi är här för att hjälpa varandra. Livet kan vara svårt. Det kan göra hjärtan så förhärdade att vissa människor tycks oåtkomliga. Några är förbittrade, andra hånar och gör sig lustig över dem som tror på en kärleksfull Gud. Men tänk på detta. Även om de inte kommer ihåg det, så längtade de också en gång i tiden att återvända till sin himmelske fader. Det är inte ditt ansvar att omvända någon. Det är den helige andens uppgift. Din uppgift är att berätta vad du tror på och att inte vara rädd. Var allas vän, men rucka aldrig på dina normer. Håll fast vid din övertygelse och din tro. Stå fast, för du är en Guds dotter och han står med dig. Andra budskapet: älska varandra så som jag har älskat er. Har du någonsin undrat över vilket språk vi alla talade när vi bodde hos Gud? Jag misstänker starkt att det var tyska. Men ingen vet det väl med säkerhet. Däremot vet jag att vi i förutillvaron lärde oss ett universellt språk av våra andars fader. Ett språk som kan övervinna känslomässiga, fysiska och andliga skiljemurar. Det språket är Jesu Kristi rena kärlek. Det är det mäktigaste språket i världen. Kristi kärlek är inte en låtsas kärlek. Det är inte kärlek per gratulationskort. Det är inte det slags kärlek som prisas i popmusik och på film. Den kärleken åstadkommer en verklig karaktärsändring. Den kan bryta igenom hat och få avund att försvinna. Den kan läka agg och släcka bitterhetens lågor. Den kan åstadkomma underverk. Vi fick vår första undervisning i detta kärlekens språk som andar i Guds närhet. Och här på jorden har vi möjlighet att öva oss i det och lära oss att behärska det språket flytande. Du kan veta om du håller på att lära dig kärlekens språk genom att se på vad som är drivfjärden bakom dina handlingar och tankar. Om din främsta tanke är hur saker och ting blir till fördel för dig, drivs du kanske av själviskhet och ytlighet. Det är inte det språket du ska lära dig. Men om dina tankar och handlingar inriktas på att tjäna Gud och andra, när du vill bli till välsignelse för din omgivning och uppbygga den, då kan Kristi rena kärlekskraft verka i ditt hjärta och ditt liv. Det är det språket du ska lära dig. När du börjar behärska det språket flytande och använder det i umgänget med andra, då märker de något hos dig som kan väcka till liv en länge undangömd känsla hos dem att söka rätta vägen på färden tillbaka till sitt himmelska hem. Kärlekens språk är ju också deras egentliga modersmål. Denna djupa och varaktiga påverkan är ett språk som når in i själens innersta. Det är förståelsens språk, tjänandets språk, uppbyggelsens och glädjens och tröstens språk. Lär dig att använda Kristi kärleks universella språk. Tredje budskapet. Var vid gott mod. Ibland blir vi otåliga över var vi befinner oss på vår färd. Inte sant? Om du är 12 år kanske du önskar att du är 14. När du är 14 kanske du önskar att du är 18. Och när man är 18 så önskar man ibland att man var 12 igen och kunde börja om från början. Det kommer alltid att finnas något att klaga över. Sånt som inte tycks gå som man vill. Du kan tillbringa dina dagar med att känna dig ledsen, ensam, missförstådd och oönskad. Men det är inte den färden du såg fram emot. Och det är inte den färden som din himmelska fader skickade iväg dig på. Kom ihåg att du verkligen är en Guds dotter. Med tanke på detta ber jag dig att vandra med tillit och glädje. Visst har vägen gupp och det finns omvägar och till och med en och annan fara. Men stirra inte dig blind på dem. Titta efter den lycka som din himmelska fader har berett åt dig för varje steg du tar på din färd. Lycka är målet men också vägen. Frid i den här världen och evigt liv i den kommande världen är vad han lovar. Det är därför han befaller oss att vara vid gott mod. När du glatt använder kartan som din kärleksfulla fader har gett dig för din färd, så ska du uppnå din gudomliga potential. Då utvecklas du till den Guds dotter som du hoppades att du skulle bli. Kära systrar, kära unga kvinnor i kyrkan, kära vänner, som en Herrens apostel välsignar jag er att ni ska hitta er väg på den här färden och att ni ska vara en inspirationskälla för era medresenärer. Det är också mitt löfte och min bön att när ni ärar, efterlever och är trogna förbunden, principerna och värderingarna i Jesu Kristi evangelium, att er himmelske fader då ska vara där vid färdens slut. Han ska omfamna er och då ska ni en gång för alla veta att ni har kommit hem i säkerhet. I Jesu Kristi namn. Amen.
Bye.
Our dear Heavenly Father,
vår kära himmelska fader, vi tackar dig för möjligheten vi har haft idag att samlas som dina döttrar i det konferenscentret och i möteshus runt om i världen. Vi är tacksamma för budskapen vi har hört idag. Vi tackar dig för unga kvinnors program och vägledning och inspiration vi får genom den. Vi tackar dig och ber dig välsigna oss att vi kan stå på heliga platser och inte rubbas. Att vi står för det som vi vet är rätt. Och vi säger detta i Jesu Kristi namn. Amen.